Notre Dames alla nycklar av Britta Röstlund. Förord. Måndagen den 15 april 2019. Det är en varm och solig vårdag i Paris. På kvällen ska president Emmanuel Macron hålla ett tal i direktsänd TV i hopp om att kunna lugna proteströrelsen Gula Västarna som under de senaste veckorna stått för en rad upplopp i staden. Men han kommer aldrig att hålla det talet, utan ett helt annat. Eftersom det är måndagen i stilla veckan äger en mässa rum i Notre Dame. Strax efter att den börjat ljuder brandlarmet. Klockan är 18:18. Ett meddelande på både franska och engelska uppmanar alla besökare att lugnt lämna byggnaden. Ingen panik uppstår, utan katedralen utryms under stilla former. En säkerhetsanställd avfärdar allt som ett falsklarm. Klockan 18:50 går brandlarmet igen och den här gången upptäcker man att det brinner på vinden i den så kallade skogen, alldeles under tornspiran. En av de första att se röken från sitt kontor i Hotel de Ville är Paris borgmästare. Klockan 18:51 ber hon sin sekreterare att ringa brandkåren. Den första brandbilen anländer till Notre Dame klockan 18:58. Och ett historiskt släckningsarbete som följs av hela världen påbörjas. Den här kvällen väntar jag på att en vän och hans 10-åriga dotter ska landa i Paris. Dottern har fått resan i födelsedagspresent eftersom ett besök i Notre Dame står på hennes bucket list. Jag skickar ett sms till dem när de sitter på planet från Sverige. Notre Dame brinner. De tror att det är ett skämt. Från min soffa följer vi sen släckningsarbetet på TV under kvällen. Min väns dotter fick aldrig bocka av Notre Dame på sin bucket list. Än idag är det oklart vad som orsakade branden. Man tror att det kan ha varit en dåligt fimpad cigarett eller ett fel i elsystemet. 4 dagar tidigare togs alla skulpturer föreställande apostlar och evangelister ner från katedralens tak för att restaureras. Tack vare det klarade de sig undan branden. Och vid 14-tiden den 15 april, bara några timmar innan det började brinna, installerades en övervakningskamera i det norra klocktornet. Var 10:e minut tog den ett foto av just det utrymme under spiran där branden uppstod. Fantastiska sammanträffanden. Britta Röstlund. Del 1. Notre Dames klockor slog 12 slag. Sandro gick över dagens första bro på väg till ett uppdrag på en välbekant adress. Han behövde inte räkna klockslagen för att veta att det var mitt på dagen. 12-slaget liknade inte någon av de andra klockringningarna varje hel timme. Var och en av katedralens 21 klockor hade sin egen unika klang och ringde vid en specifik tidpunkt på dagen eller högtid under året. De var ett naturligt inslag i stadsbilden. Inte ens de som bodde nära katedralen, öborna, stördes av ringningarna, utan såg de tvärtom som ett privilegium. Det gick till och med att läsa i bostadsannonserna att Notre Dames klockringningar letade sig in genom husväggarna. Det visade att bostaden låg i hjärtat av Paris. För det var just här, på öarna Île Saint-Louis och Île de la Cité, som Paris föddes. En strategisk plats att anlägga en huvudstad på, då det omgivande vattnet inte bara skyddade mot angrepp, utan även underlättade transporten av varor till och från staden. På medeltiden berättade Notre Dames klockor för stadsborna när det var dags att vakna, arbeta, äta, vila och gå och lägga sig. De styrde det vardagliga livet och talade dessutom om när en kungaättling var född, genom att ringa oavbrutet under 3 dygn. Ingen skulle få sova när det var fest. Även om parisarna inte behövde katedralens klockor för att hålla koll på tiden, slog de troget varje hel timme, från 8 på morgonen till 9 på kvällen. Däremellan måste de tio.